vi här igen?
Ja.
Hur många gånger kan man börja så egentligen? Då är vi här igen. Alltså...
Jag tänkte framförallt på att vi var ju med en artikel för lite sen om att vi spelade in en podcast. Och då fick vi en fråga hur många avsnitt vi skulle spela in och hur länge vi skulle hålla på.
Ja.
Och då sa vi så här att vi minst 100. Och det här är ju avsnitt 26.
Ja.
Och det känns som någon evighet sen jag sa det där. Helvete vad sakta det går och lägga upp podcasts.
Ja, men samtidigt tycker jag ändå någonstans att det har bara tuffat på. Och nu har vi ändå gjort 26 stycken. Alltså, 26 är ändå... Alltså, tänkte, om man har lyssnat på alla, om man har det och ni lyssnare som faktiskt har det, så för det första är det liksom fan cred till er som har gjort det. Men tänkte att man har spenderat 26 timmar i stort sett med att lyssna på allmänt svammel från vad vi har att säga liksom.
Över ett dygn.
Ja, exakt. Så mycket tid. Och då kan man verkligen dra det till, om man tar Filip och Fredrik eller dem. Vad är de på? 100...
40,
30. Ja, exakt. 140. Så om man har lyssnat på alla dem, det är ju liksom verkligen... Alltså på 140 timmar, hur mycket kan en så här kurs på universitetet vara liksom? Om man tänker liksom
att spendera så mycket examen, tid. Liksom,
ja, exakt, man har tagit examen. Man börjar ta en bachelor liksom i Filip och Fredrik, förmodligen mer. Alltså förstår du hur jag menar? Det är ju massor tid att lägga ner i ett ämne.
Ja.
Nu ska jag inte liksom avskräcka någon från här att fortsätta lyssna. För det kan ju lätt bli så här att ja, fy fan, vad håller jag på med? Jag måste liksom... börja titta på lösningen på HIV-viruset istället.
Jag tänkte på en annan sak, för jag ringde dig alldeles nyss här och då bröt ju samtalet.
Ja, och innan du fortsätter med den så måste jag bara som en liten kommentar här, att det är otroligt intressant att höra här nu, för vi pratade lite på Skype precis innan vi började spela in också om lite midsommar och sånt skit, och så fort vi sa så här, ja men gött att trycka på record, så hör man ju så här att nu har du en podcast-ton i rösten istället för en vanlig. Och det har jag med. Jag känner ju nu när jag pratar att jag pratar i en podcast.
Men tror det eller ej, så pratar jag ännu sluddrigare om jag skulle prata utan min podcast-röst. Skitsamma. När jag ringde dig i alla fall då. Var du klar förresten? Var det skitsamma?
Ja, det var skitsamma. Och det, jag tror att vi har liksom varit och nosat på den där detaljen innan, men jag tycker den är fortfarande lika fascinerande att det är en egen röst liksom.
Vi börjar varje avsnitt så nu.
Ja, det också, och så här, ja, då var vi här och då allting faller in då i liksom den här, jag vet inte, är det någon slags radiotydlighet man vill åt liksom, så här att, och nu ska alla höra vad jag säger, välkomna till morgon.
Jag vet inte, det är väl att man har någon slags, att man skärper till sig röst liksom. Alltså här låter det ungefär också om jag pratar med en chef. Eller om du, till exempel du står på scen och pratar inför folk. Så har du ungefär en mer seriösare röst.
Ja, exakt.
Fast det är jävligt oseriöst.
Exakt, det är ett jävligt oseriöst forum för en seriös röst.
Är det skitsamma nu?
Ja, nu är det skitsamma.
Ja. När jag ringde i alla fall så började det samtalet. Vi hann inte säga mer på ord, så försvann det ju. Och då tänkte jag på det, för jag pratade om ett annat samtal som också bröts efter dig. Mycket fan vad det bryts jag till den. Det är inte riktigt.
Ja, det är för jävla dåligt att det bryts så ofta som det faktiskt gör. Är det ofta jag tycker att man får så här säga typ så här, va? Hallå, är du där? Va? Så här,
hör du mig? Hallå? Hör du mig nu?
Hör du mig? Hallå? Så här.
Hallå? Men det som är orimligt då, alltså alla situationer när ett samtal bryts och så tar man kontakt igen, då sätter man börja på vad hände? Alltså, jag vet inte vad som hände. Hur ska man kunna...
Nej, men ibland kan det vara så här, oj, ja, men jag tappade telefonen och så kom jag...
Men vad spelar det för roll?
Ja,
vad
nej,
spelar
det
för roll som hände?
Det är verkligen en...
Är det för skillnad på att man låkar lägga på eller att det bara bröts av universumsmuseriets brytning?
Ja, men liksom någon slags teleteknisk super... Alltså...
Men det spelar ingen roll om det var så att det kom en flodhäst som sprang förbi. Ja, det är för lite roligare.
Ja, det hade ju varit ett mer spektakulärt svar att ha. Men och det man liksom egentligen absolut kanske inte förväntar sig är ju... vad hände? Jag la på.
Ja.
Och sen så bara... Vad? Och då kommer ju alla de här liksom... Varför då? Så här, nej, men vadå? Ja. Du frågar vad som hände. Som, Hur mycket information vill du ha av det här egentligen?
Men jag tycker kanske att man ska börja antingen säga så att jag la på för att jag ville det, om man nu gör det. Mer, alltså uppmana till mer lägga på utan anledning.
Och sen ringa upp igen bara för att det förvirrar.
Nej, men då får ju den personen ringa och fråga vad händer. Ja. Jag på, jag kan inte prata med
det. Nej, för det där är egentligen, det skulle också, jag tycker att det behövs regler för det där. Och det finns väl nästan lite oskrivna regler, men vems ansvar det är att ringa upp igen. Absolut. För det bryts det så börjar ofta båda ringa liksom, och så
vad har du för regel då?
Ja, alltså, den enda regeln jag kan komma på som känns logisk är att den som ringde ringer upp igen, för att liksom han är ändå admin för det här samtalet liksom. Alltså, det är den personen som har, som driver det här samtalet.
Jag vet inte, jag kan tycka att det finns undantag där också.
Självklart gör det där, och det är den som gör det
förvirrat. Så mycket är svårt också, men jag kan ju, om vi börjar prata så hör jag att du har en knackelina. Jag vet att jag har full jävla täckning liksom. Jag är covered på täckning. Och så du säger, hallå, fan, jag är i skogen här, jag hör knappt vad du säger, hallå, om du är så. Då tycker jag upp till dig och ringa upp mig när du har täckningen.
Ja, exakt, och det gör ju hela bilden givetvis komplex, för då måste man på något sätt veta varför du bryts. Så helt plötsligt blir den frågan då relevant när man då får kontakt igen.
Men då har man ju redan, precis,
det är redan utagerat på den punkten. Liksom,
det är utagerat.
Så exakt, därför så ska man ju egentligen, när man märker att det håller på att brytas, så då finns det ett kommando liksom.
Ja.
Du ät. Och så, då är det du som ät.
Liksom. Smurf liksom.
Ja, exakt.
Men annars tänkte jag att man ska börja ljuga. Vi hade en lärare på Kungsgården.
Var det några podcaststamningar du hade där?
Ja, men jag stammar ju sådär lite ibland.
Ibland lite högfärdigt.
Ja, Alex Schulman-stamningen.
Ja, fast han stammar ju på riktigt.
Ja, men jag gör nog också det sådär. Fast inte på det. Inte sån stamning som han har. Stamning.
Nej, han stammar. Där, exakt.
Jag stammar ju på det sättet som jag stammar. Skitsamma, jag vet inte vad jag pratar om. Jag har haft diagnosstamning som
han. Nej, det har faktiskt verkligen han.
I alla fall, vi fanns en lärare på Kungsgården jag gick där som som det sades att kom man för sent i hans lektioner, han var engelska lärare, så fick man ställa sig i en päron direkt, ett utskuret päron i trä. Men du vet Williams päron, tvillingpärorna i Nile City.
Ja.
En sån, fast det var i trä liksom. Så fick man ha huvudet i den. Och så fick man dra en lögn om varför man var sen.
Okej. Okay. Och då hade du en engelsk lärare som hade det?
Nej, men det sägs att det var en sån lärare på Kungsgård.
Ah, okay, ja.
Det jag gick i gymnasiet Norrköping alltså. Och jag kan tycka att det var ett jävligt pedagogiskt sätt liksom. För att då var man ju tvungen att verkligen. Det är svårt att kanske ljuga eller dra en längre monolog på engelska när man gick på gymnasiet, kan jag tro.
Ja.
Det var liksom en utmaning om man lärde sig engelska istället för så här, sorry I'm late. Du bara nej, nu får du ställa det här i äpplet och berätta varför du är sen och du ska dra en lögn liksom. Då får man ju liksom väva in mycket mer avancerade saker än att bara säga så här I missed the bus liksom. Det är helt meningslöst. Och på samma sätt kanske jag tycker att man ska ägga sin fantasi då genom att hitta, alltså just ta flodhästen. Det kommer flodet så sprang förbi här.
Ja, men
det kanske är meningslöst, men jag tycker att det är roligt.
Ja, men det är kul. Men det tar ju verkligen skamvrån till en annat perspektiv. Alltså, för att det finns ju någonting skamligt i att behöva vara i det där päronet liksom.
Ja, men det är jag tycker bara att det är roligt.
Jo, men exakt. Men det givetvis har varit också ett element av bestraffningen är ju såklart att man kanske anstränger sig lite extra för att faktiskt komma i tid när man vet att det blir en sån där liksom ett offentligt hån.
Men jag kan också ändå stå där, det är på något sätt skyddande också, avväpnande. Man är inte sig själv, man är ett päron.
Ja, det som det är en ljuger. Roll.
Ett ljugande päron.
Ja, faktiskt.
Men det är snarare kanske mer omotiverat att ljuga varför man lägger på. Men jag tycker bara att det är så fruktansvärt onödigt att ställa frågan, vad hände?
Och sen, ja, det är det.
Så här, ja, jag vet inte. Och sen går man i det.
Men det där är alltid ganska intressant när man börjar analysera varför man gör saker. Det finns otroligt många saker man gör som är helt, helt ologiska. Liksom. Alltså det, speciellt i form av sådana här lätta frågor. Det är samma sak som jag tänkte, när man hör varandra dåligt så är också hallå en ganska liksom dum fras. Att liksom, Och då säger du, kan man, bara få ett, du kan ju bara få ett förvirrat svar tillbaka liksom. Hallå, hallå, hallå. Så här, alltså, säger du hallå nu för att du inte hör mig, eller säger du hallå för att du hör mitt hallå? Och då vet man inte så här. Du måste ändå då följa upp den med något så här, vad, hör du mig nu?
Och ofta tycker jag att det, man kan höra det, för att, vilket också är helt orimligt, att det finns en panik i ett hallå när man inte hör. Hallå? Hallå?
Ja, det är ju ingenting liksom som är på väg att dö. Liksom. Det är, jo, samtalet kanske för sig, men det är ju riskfritt på något sätt. Så här, att man bör, och sitter man då på bussen eller sådär, så är det alltid liksom lite pinsamt, känns det som, att när det bryts. När man sitter där förvirrad och så här, hallå, hallå? Hör så här, och då känns det lite, jag tycker man får skämmas lite då.
Hör när man du mig?
Så, när någon bara har lagt på, så märker du, för du hör ju säkert dem runt omkring att samtalet bara dog. Att jag kanske var på väg att säga världens grej, och så märkte de att samtalet dog, och så får jag sitta och skämmas lite.
Jag brukar för sig tänka, alltså det här med panikgrejer, jag brukar, när det bryts bara så här abrupt. Ibland så är det ju, bryts det ju långsamt, att man är, det knackar, och det, man hör så här, blip, blip, och så tickar det fortfarande tills man får en turdurt ljudet som blir i telefonen. Ja. Men ibland
det, det är ju då när det liksom fasas ut. Det är då man ska hinna säga, du ringer upp. Alltså, ja, precis. Men vad är det vi ska säga där då? Liksom? Vad är det nya? Vad ska vi mynta här? Du är
flodhäst.
Alltså, det måste finnas en ganska ett ord som är så här liksom. Eller liksom bara ett ljud i stort sett, som att liksom
ching.
Ja, men vad betyder det? Att du tart eller att den andra tart?
Ja, man kingar något i och för sig. Då är det man tart själv. Liksom, så att,
ja, king, det är typ så här, jag ringer upp.
Ja.
Men då, det känns som att man nästan skulle hinna säga då, att det går inte att mynta ett begrepp. Man får säga så här, ring upp.
Ja.
Jag ringer.
Snabbt ringer.
Eller man säger så här, du.
Ja, du ät.
Ja, men exakt.
Det är ju också ett inbeprövat. Då vet man exakt vad man ska göra. Du, uppgiften ligger på dig liksom.
Jag ett. Du ett. Ja, då är, då är det klargjort i alla fall till nästa gång saker.
Nu går jag tillbaka till vad jag brukar tänka när det blir abrupt i alla fall. Innan man hinner säga du ett.
Ja, men vad
fan?
Eftersom jag ändå är på det här nu och kan liksom lägga det till handlingarna då kanske liksom, eller så, efter det här, så kan vi då ändå konstatera att det är den som ringer som generellt sett ringer upp om ingenting annat sker. För det som krävs nu är i så fall att man säger du ät eller jag ät, för att göra klartecken i det. Och då lämnar vi helt enkelt den här tesen om att om det är den som har lite dålig täckning, alltså det blir för komplext med regler och så då liksom.
Mm. Då tycker jag, men jag tycker dock att den som har dålig täckning ska känna på sig att det är han som ät.
Ja, det är väl rimligt, men då. Ja, fan alltså, jag tycker ändå. Men då kan man nästan snarare säga att han som hör att den andra har dålig täckning förstår det och dröjer kanske lite med att ringa upp om det nu är han som ät. Så det skapar också förvirring, för då kommer den andra börja ringa hela tiden. Så här, ja, jag vet att jag har dålig täckning, jag får ringa upp här. Liksom. Det var ingen lösning, enkel lösning på det här problemet. Vi kan ta upp din tråd där som du hade.
Nu. Ja, när det bryts abrupt, innan man hinner säga du ät, så tänker jag ofta på filmen Sum of All Fears. Har du sett den?
Ja, med
Ben Affleck och
Ben Affleck heter den, ja. Och Morgan Freeman, va?
Morgan Freeman, ja.
Ja.
Det är en klassisk söndagsfilm med, det är inte nu till längre, men början av 2000-talet, va? En 2000-talets version av Kalla kriget.
Ja.
När terrorister spelar ut USA och Ryssland mot varandra att inleda ett kärnvapenkrig.
Ja, jag tycker den, för det första är idén jävligt liksom bra på den filmen. Bra. Ja, så att liksom idén av det där är nästan bättre än vad filmen är. Men filmen är egentligen inte helt värdelös, men den.
Men det där var ju på den tiden då Ben Affleck var riktigt risig. Han har ju liksom, han har ju verkligen lyckats återvända, alltså vända tillbaka den här trenden från att göra risiga filmer liksom till att faktiskt bli ganska creddy, tycker jag.
Ja, men du, har han lite liksom av ett hängmattediagram över sin karriär? Alltså, för jag tycker att när han var med i Good Will Hunting och de här, liksom, då var han ju också...
Men, det drivs ju ofta med att det var Matt Damon som gjorde allting. Och det är ju så i filmen också, att Matt Damon är den smarta och han bara ligger på en soffa, typ. Och liksom, ja. Jag vet inte om han var så bra i den.
Han var du menar att det som... Ja, varför jag tycker att han överhuvudtaget är bra i Will Hunting är för att filmen är så jävla bra. Och Matt Damon är så jävla bra. Ja. Då bär han liksom Ben Affleck. Ja, det kan nog stämma. Då tycker jag snarare att Ben Afflecks brorsa är ännu risigare. Han är alltid mycket skitigare. Liksom.
Casey Affleck, han är ju briljant.
Ja, han är ju briljant. Han är svinduktig, men jag tycker alltid att han är så skitig. Och han är sluddrig och liksom...
Han är hes.
Ja, exakt. Men han är ju bra. Alltså. Han är verkligen bra. Ja.
Men det finns i alla fall en scen där när, för Ben Affleck spelar ju någon CIA snubbe liksom, så som, och han får ju reda på det här med att det kan komma att bombas liksom, och då ringer han sin sambo eller fru och står på sjukhuset, och sen så från jobb på sjukhus, skitsamma, så ringer han till henne, och sen så ser hon, kollar hon ut i fönstret, så ser hon ett svampmoln och så bara boom, och så bara bryts det liksom, och då tänker jag ofta att när jag ringer till någon som är lite längre bort, att det kan vara en atombomb som
som har gått av liksom.
Ja.
Ja, det är jävligt dramatisk.
Och då kanske frågan, vad hände när man svarar det här? Det
är rimligt. Också rimligt. Men det är ju som sagt alltid relevant vad som händer, även om det egentligen liksom svaren är alltid så där liksom kanske. Alltså man är ju nyfiken på vad som hände, även om det bara är en teknisk strul liksom. Men jag, i samma ögonblick, i de situationerna när du tänker atombomb, så tänker jag ändå snarare liksom bilolycka eller liknande.
Ja, att men det är väl kanske samma då, på ett sätt. Men ja, om de inte är i en bil så är det en atombomb, jag tänker.
Ja, exakt. Det bryts liksom.
Ja. Vad händer?
Jag har en grej jag kan ta upp som fullständigt... för några dagar sedan var det väl som, alltså, det orsakade liksom en fullständig seriekrock i hela mitt universum. Alltså existensen av allting som är i hela mitt universum seriekrockade.
Oj.
Ja, det är helt sjukt alltså. För att det jag nu ska komma att avslöja är så jävla ologiskt att jag hela den dagen gick och funderade på så här att det är fan inte klokt. Alltså om det är så här, då är ju ingenting längre säkert. Det har blivit en viss spänning här liksom.
Ja, verkligen. Nu, alltså, jag är extremt nyfiken på vad som... Jag har fått upp så här lost moment.
Ja, exakt.
Eller den här, ja, det är nämligen franska, så att... Den här fransk... Ja, kör det.
Alltså själv, det faktumet vad det här är jag pratade som så ofta med min bror i telefon. Och så började vi prata om någonting, och så sa jag åt honom så här att, men vadå, du är typ fullständigt dum i huvudet, när han yppade att det eventuellt skulle kunna vara så här. Och det är nämligen att det här är faktumet som jag slänger upp nu. Det går alltså, om du tar ett dricksglas med vatten, eller liksom vatten som är, säg, rumstempererat. Mm. Och så tar du ett glas vatten som är kokande liksom. Du tar kokande vatten i ett dricksglas, och så tar du rumstempererat vatten i ett annat glas. Så ställer du in båda dem i frysen.
Mm.
Så går det snabbare för det kokande vattnet att frysa.
Jaha.
Och det talar ju mot all logik. Alltså om du har ett mycket... Ja, alltså, jag har inte testat det själv. Men jag har då googlat massor och liksom sett att jo, men så här är det. Och det är den första krocken i det här liksom. Att, vad fan, det är ju vansinnigt. Om du har ett dricksglas, alltså, eller, och det behöver inte vara ett dricksglas, alltså, om du har vatten som är vid kokpunkten, alltså att det är riktigt varmt,
mm.
och så har du ett glas som är kallt, mm. så är det ju självklart så att det kalla fryser snabbare.
Jag trodde jag skulle lika snabbt, skulle jag typa.
Ja, det är helt vansinnigt att det är så. Och då, det är tydligen någonting som kallas Mpemba-effekten.
Mpemba, det låter som en belgisk fotbollsspelare.
det kan vara han som
med bor där. Med Pensa heter han, tror jag.
Nej, men det, två bröder. Det här var första. Det här fenomenet har ju man känt till liksom jättelänge. Det är bara det att liksom... för det första så pratas det inte så mycket om det tydligen. Utan liksom, jag skulle ändå vilja hävda att jag är en sån typ av människa som har relativt god koll på sånt här. Alltså det är typ en sån sak som jag ska känna till. Att ja, jo, men det där är en Pemba-effekten. För att jag tycker om såna här typer av faktauppslag. Det är därför det på något sätt rubbar hela mitt universum. Att det här känner inte jag till. Och det är liksom... vatten, det är så jävla basic om hur vatten fryser.
Mm.
Och nästa då, det som gör att hela den här seriekrocken inträffar är att man vet inte varför det sker. Alltså forskningen har inte lyckats svara på varför det är så här.
Jag kan ju tycka att det är nästan det första vi ska ta reda på.
Exakt, alltså vi kan liksom flyga till månen, vi kan skicka liksom, vi har CERNs partikelaccelerator, vi kan gå ner, vi vet att det liksom finns många, många fler dimensioner än de vi ser, vi har liksom hur mycket komplexa teorier om kvantfysiken och mörk materia, mörk energi och liksom allt sånt där, men vi vet inte varför vatten fryser som det gör.
Men har du forskat på det eller har man bara skitit i det? Alltså har man nej, så här, vi vet inte det. Varför det, för jag tänkte på mig på någon slags amatör grej, men det känns helt meningslöst om men det här Einstein
ja, men alltså givetvis liksom man det har ju forskat såklart, för att liksom man kan ju inte undgå att alltså när det rör vatten, vi vill ju på något sätt känna till allt som finns och kännas till om vatten. Mm. Och på något sätt så räcker det väl såklart att vi vet att det agerar som det gör. Vi kan ju fortfarande räkna på vatten exakt hur det beter sig. Men vi har kanske inte svaret exakt varför gör det. Men så länge vi vet att det gör det så kan vi alltid liksom räkna på det och använda det i vilka sammanhang som helst. På samma sätt som vi vet liksom hur materia i mångt och mycket agerar, även om vi inte vet hur den liksom kanske skapades vid själva ögonblicket när Big Bang inträffade. Vi vet så här nanosekunderna efter, men vi vet inte exakt vad som var innan. Och det är väl samma sak här på något sätt, att liksom vi behöver kanske inte känna till precis varför, men det förväntas ju att vi kan det. Det är ju vatten liksom.
Men om jag får bli lite filosofisk här, är det inte lite, går det inte lite igen så i allt i livet att vi vet nästan inte varför om någonting?
Nej, exakt.
Vi vet bara att det är så.
Ja.
Och vilket jag kan tycka är ganska störigt liksom. Jag vill veta varför, men det är väl det som är...
Ja, men vi har väl inte knäckt den här liksom gåtan eller så här, hur uppstår livet och varför liksom... Varför skedde det vid en tidpunkt att det liksom blev levande organismer helt plötsligt? Från att bara ha varit...
Alltså varför är egentligen en omöjlig fråga att besvara?
Ja, eftersom den nästan i slutändan då grundar sig filosofiskt på att det finns ett syfte eller någonting. Alltså.
Ja, men även om man säger så här, därför händer det här och det här, så kanske det förklaras med en fysisk förklaring.
Ja.
Men då kan vi också ställa, det blir som ett barn, du säger första,
ja, exakt.
Så här, varför? Ja, varför men, är det så? Varför ja, är fysiken så för då?
Och då kommer man ju till den här Louis C.K.
Exakt.
Har du sett klippet med why? Ja. Och visst är det så, du kan ju alltid ställa ett till varför hela tiden. Om man har gjort en förklaring så är det så, aha, men varför? Och sen så liksom expanderar ju hela tiden den där typen av förklaring. Men jag tycker fortfarande att det är fullständigt vansinnigt att det för det första är så att det fryser snabbare. Och sen att vi inte har ett konkret svar. Att vi vet liksom inte vetenskapligt varför. Det är klart att det finns massa teorier. Och några av de teorierna är säkert liksom väldigt nära sanningen.
Läser du någon teori då? Eller vad?
Ja, men till exempel den som jag tycker låter mest vettig. Och som är så här. Den verkar rimligt liksom vedertagen på något sätt. Är att när du kokar upp vatten. Så blir du av med liksom alla... Det blir så rörligt i så att du blir av med alla liksom gaspartiklar och sånt. För att liksom, i vanligt vatten, om du häller upp det från en kran, så blandas det ju liksom att det blir lite huller och buller. Så blir det ju liksom luftmolekyler och så i vattnet. Men att när du kokar upp det så frigörs allt det där av liksom tempot på vattnet. Så att när det sen kyls av så har du inte lika liksom mycket gas och sånt i vattnet. Och det gör att det är mycket lättare för vattnet och att bilda.
Det blir ju gas när du...
Ja, det, ångan ja. Det som flyr från själva det flytande vattnet blir ju gas. Ja, men då är ju inte gasen längre kvar i vattnet. Vilket definierar att det har försvunnit. Alltså, när det bubblar och blir vattenånga, då är det ju inte längre kvar i det flytande. Så att det är därför det som är kvar är ju verkligen bara vatten. Du har ju kokat bort annat liksom, som har varit i. Och då är det också mycket lättare för vattnet att bilda iskristaller. För att det hindrar att det kan vara längre och större kristaller. Och det kräver då helt enkelt, det kan sluka mer energi för att bilda de här kristallerna.
Gäller det här på kokskorv också, tror du?
Ja, fan frågan. Det vågar jag inte svara på. Men det borde väl egentligen gälla allting som då ska bilda kristaller. Men korv är ju redan så slumpmässigt. Det som är med en flytande vätska är ju att den kan röra på sig hela tiden och anpassa sig efter den nya formen. En fryst korv måste ju ha formen av en korv när den fryser. Även den. Så att, nej, det gäller nog inte i samma utsträckning på en korv.
Om man vill kan man också anmäla sig till Emils fysikkurs.
Och då fanns det givetvis teorier om att det eventuellt skulle gå snabbare att smälta det vattnet också. Det som går snabbare att frysa ska också gå snabbare att smälta, för att de kristallerna är också då typ mer lättbrutna eller sådär. Liksom. Okay. Så långt kom jag inte. Men jag tycker fortfarande det är fascinerande när man stöter på ett så här. För mig var det ju helt världsomvälvande. Liksom.
Jag förstår det. Framförallt som du är en sån person som ska ha koll på sådana saker. Jag tänkte på det här när du sa det. Jag frågade om du hade testat det. Och det känns som att det är... Alltså sommaren... Förlåt mig, jag glider från ämnet lite här nu.
Ja, men jag är klar, så vi kan glida. Vi kan göra metaspaning av det.
Ja, men jag får en bild i huvudet. Just att det är is och vatten också. Så här. Hike, så var det på en gång.
Ja, nu tror jag att du försvinner här i mitt Skype.
Hallå?
Ja, hallå? Hör du mig? Nu är du tillbaka, så nu hör jag dig. Ja.
Såg du hike när det gick på sommarna?
Ja.
Då, jag lärde mig då att man kunde, man hade en hink, så kan man frysa in hela hinken full med vatten. Så att, inte så att den frös helt, men så ytan frös. Så kunde man göra ett hål i den. Och så hällde jag ut det resterande vattnet, så fick man ett skal och så kan man göra en islykta av det.
Ja.
Och det är något med sommaren att göra sådana här experiment, tycker jag. Att man testar med vattenballonger och man håller på och ute i trädgården och gör lite sådana här halvexperiment som står på mjölkpaket och sådana saker.
Ja, och då
skulle det kunna vara, då skulle det ju här isgrejen kunna vara.
Absolut.
Om de folk känner sig som att de går i trean igen, att de testar det här med kokningen och även smältningen av uppkokat fruset vatten. Hallå? Åh, fy fan, vad sjukt. Hallå? Jag har haft lite av en skitvecka, eller en otursvecka, beroende på hur man ser det. Toaletten hemma hos mig har alltid varit ryggstödet där, själva pumpen, eller sitter det, vad heter det? Nej, inte pumpen, vad heter det?
Blandaren,
skitsamma. Tanken.
Ja.
Tanken sitter har alltid varit lite vickbar. Förstår jag menar, när man sätter sig på toan och lutar tillbaka, så man har känt att det har rört sig lite på sig. Som är som en gungstol, en toagungstol. Så
sweet ändå.
Ja. Snacka om att vilskita.
Ja, verkligen. Gunga ut skiten liksom.
Häromdagen när jag satte mig på toan då, så knakade till extra mycket. Jag tänkte inte så mycket på det, utan gjorde det man skulle. Och sen när jag spolade sen, så började det forsa vatten i det vid stora foten.
Nej, fy fan. Okej, men det var inte bara tanken som vickade, utan det var också liksom, det var hela toalettstolen.
Nej, det är bara alltså, ryggstödet, om man säger.
Okej, ja.
Jag tänkte bara, fan, var det, kom det där vattnet ifrån liksom? Så ja, det, jag torkade upp det, kanske var något gammalt, jag fattar ingenting liksom. Så spolade jag igen och såg att började, fan, det rinner i vattnet här liksom. Så kollade, när jag spolade då, så visade sig att det rann vatten rakt från, alltså där ryggstödet tar slut och själva sittytan tar vid liksom. Där ringen ja. Börjar, där forsade vatten ut.
Från tanken till stolen på något sätt liksom.
Ja, precis. Och jag är ju helt bortgjord där alltså. Vad ska jag göra?
Ja, precis, för det första precis. Jävligt seg sak att upptäcka alltså, va fan ja. Liksom, för det första vatten precis, var... och toalett och så här.
Det var morgon och... också, jag skulle till jobbet.
Ja, och dessutom i, som i ditt fall, när du bara har en, så är det ju ja. Liksom katastrofalt liksom.
Så jag börjar ju försöka lyfta på det lock som är högst upp, det där man ja. Spolknappen sitter på, och lyfter upp den och visar att den sitter stenhårt
alltså. Skulle det kallas för tanklocket?
Absolut, jag lyfter på tanklocket. Oj. Och jag får bara bort halva i princip. Och börjar såhär, fan, jag måste gå så bort. Det gick inte bort, börjar skruva. Nej, jag måste gå till jobbet liksom. Stängde av vattnet till toaletten i alla fall, så att det skulle börja läcka på något sätt.
Ja, vart hittade du där då? Du måste ändå känna dig lite händemän när du stängde av vattnet.
Ja, jag ska vara ärlig, så ringde jag faktiskt en rörmokare innan och vad ska jag göra liksom.
Ja, just det.
Och så guidade han mig vart
det. För annars är det ganska liksom initiativrikt att liksom hitta sig i den situationen att så här, vad gör jag? Jag ska till jobbet, jag stänger av vattnet. Alltså att det känns, det är lite händemän och vila tryggt i situationen genom att stänga av vatten.
Jag önskar att jag hade den, att det, alltså, det var min egen tanke.
Exakt.
Men det var det inte.
Nej, för jag blev faktiskt lite imponerad när du sa det här, liksom, bara så här. Nej, så att jag stängde av vattnet så att jag kunde åka till jobbet. Och så,
ja, fan, du kunde inte bara komma undan med det.
Ja, exakt. Men jag inser nu att ja, det slapp du inte igenom.
I alla fall, när jag kom hem sen på kvällen, så började jag titta, jag måste reda ut det. Det är klart att fan går för upp på tanklocket. Sätter in handen och börjar dra den här och grejen. Och till slut så gick det inte att spola alls. Det hamnade på sniska alltihopa. Och det slutade med, och när jag gav upp, att jag hade en gul plastbit i handen. Som jag inte vet var den kommer ifrån. Jag vet inte vad den gör. Jag vet inte vad den, alltså jag vet ingenting om den. Jag bara har en gul, jättekonstig formad plastbit i handen. Så jag fick ju ge upp. Det gick inte. Ja. Jag kunde inte reda ut det. Så jag, dagen efter ringde jag en rörmokare igen då och beställde en tid. Det tog typ 2 dagar innan de kom. Så jag fick spola med hink liksom sådär, i att man fyller upp en hink med vatten och häller i.
Ja, det är
så. Forsa.
Vad vi skulle i det här fallet kunna kalla för old school.
Ja, exakt. Inte så 2013.
Det får man säga att inte.
Men det var min metod. Men så kom det då en rörmokare här och alltså han såg exakt ut som man förväntade sig en rörmokare ska se ut.
Det finns 2 tankar som har slagit mig som jag måste bli av med nu innan vi fortsätter. Aha. För det första är ju så, rörmokare, vad är det han gör? Alltså vad är mokar för någonting? Hur mokar man ett rör?
Är det motsatsen till en mecka, fast med cyklar liksom?
Ja, rörmok, alltså det är ju, för man har ju hört slang, så här, rörkrökare du vet och lite sådär. Men liksom vad gör en rörmokare? Här är det en massa rör som måste mokas. Det här,
ja.
Det var länge sedan någon mokade liksom. Ja, jag måste moka ihop det här nu, annars läcker det vatten. Det var första tanke, att det är jättekonstigt, rörmokare, man tar det för givet liksom. Men vad fan gör han för någonting?
Ja.
Och otroligt genialiskt av så här, om det vore en överenskommelse mellan toalettillverkarna och rörmokarnas förening att installera den där gula plastbiten, så att när du får ut den så är det så här, vad fan hände här egentligen? Ja. Så att du nästan känner dig tvingad att ringa en rörmokare. Ja, så att de har installerat bara den plastbiten för att du ska känna dig ännu mer frågvis här. Gud, det här, jag har ingen aning om vart den här kommer ifrån.
Det är lite som han som kom på att man skulle göra ett större hål på ketchupflaskorna för att sälja mer ketchup. Alltså det,
ja, exakt.
Säljknep liksom.
Ja, fast det kunde ju vara på samma marknadsavdelning. Det som gör den här idén är ännu mer komplex är för att rörmokarna förmodligen inte embed with liksom toalettillverkarna. Men de tillhör ju liksom samma bransch, så de gynnar varandra liksom av ett samarbete där liksom.
Ja.
Det vore genialiskt.
Han kom i alla fall in här och var en urtypisk rörmokare i mina ögon i alla fall.
Hur är de?
Ja, men alltså, lugn.
Ja, men så lite snälla. Faderlig liksom.
Ja, så snäll. Han har koll på alltihopa och bara var så här, alltså, han försöker vara pedagogisk, men är extremt opedagogisk. Alltså, för det första, om jag hade vetat någonting om vad alla delar är och heter, så hade jag inte ringt till honom förmodligen.
Nej, exakt.
Så det är helt meningslöst för honom att börja dra p-axlar och allt. Jag kunde inte så det var. Alltså, jag vet ingenting. Jag låg inte ens på minnet. Jag försökte inte ens anstränga mig för att komma på eller veta varför, vad som hade hänt.
Men nej, men en viktig effekt av rörmokaren är helt enkelt att du känner dig trygg nu när han är där.
Ganska stor, lite halvöverviktig sådär.
Korpulent.
Ja, korpulent. Och så ymnigt svettig i pannan.
Ja, visst. Jag ser honom framför mig. Har han inte brunt, lite krulligt hår också?
Nej, han var rakad den här
killen. Nej, fan. Då föll han direkt bort från min urtyp. Liksom. Men visst, rakad.
Alltså, om Baloo hade varit en människa...
Ja.
Exakt så sen.
Så är han en rörmokare.
Ja. Och så, men sen så han stod där med sina lugna ögon och lite huvud på sni och så här. Jag fick förklara mitt problem och han nickade lite sen. Ja, sen ja, ska vi ta en titt här inne då. Så gick han in där på toaletten och så böjde han sig ner över toan och kollade liksom. Skruvade bort det där tandklocket direkt. Det var inte ens. Alltså han gjorde det samt som han pratade om midsommar ungefär.
Med en hand liksom. Ja.
Och sen så stoppade han ner huvudet och fick lampa i tanken där. Och sen kom det där, han liksom, när han började dividera med sig själv. Jaha, ska vi se här. Då ska vi se vad den här är. Jaha, då. Nu ska vi se den här, ja. Nej, men den här, ja. Och så vet man att snart kommer en dom.
Ja, verkligen.
Han står där. Det är speciellt också att se en kars. Jag såg ju hela hans butt crack i stort sett. Alltså, håriga. Du vet det här håret som är från... Som inte är på röven, utan det är liksom i slutet av ryggen.
Ja.
En liten matta. En landstrip liksom. På landing strip på ryggen. Den avslöjde han. Och så ser man, hör man ser den och hör här... Och vet att nu kommer domen snart.
Alltså, får man en sån landstrip som hantverkare? Eller blir man bara anställd som hantverkare när man har en sån?
Det kan vara någon både och, tror jag.
Ja, en symbios.
Ja. Men så vänder han sig i alla fall och släcker ficklampan. Så en liten minificklampa som han har fast i någon hela... Vet jag, kabinhake i så sätt. I sina flerfixbyxor.
Ja.
Och vänder sig om och så kommer frasen. Man är bara byta ut där. Alltså då känner jag mig så här extremt. Jag känner mig som en jävla bimbo. För jag har inte en aning. Alltså han kan ju total blåsa mig. Eftersom jag mer eller mindre har sagt så här. Jag kan ingenting om toaletter. Vad fan har hänt? Vad är det här för gul plastbit? Vad ska jag göra? Alltså han tittar ner i toan i 20 sekunder. Sen så var domen, det här bara byta ut.
Jag tycker att det finns mycket besläktat med alltså bilmekaniker och alla sådana som har liksom en spetskompetens som man helt plötsligt bara faller i händerna på liksom. De kan säga vad som helst så här. Och de gör det ofta på sådär lite arrogant sätt utan att de vet det. Man känner sig så jävla dum.
Men för det där skulle komma till att jag han sa ju så här, ja, det får vi väl göra där. Jag ska ju dessutom flytta om 2 veckor, så det känns extra roligt. Jag måste ju ha en toa. Så jag bara, men vad kostar det här då? Så, ja, men du har ju du en sån här toalett som är ett gammalt rör in som är direkt in i väggen. Och då är det lite mer krångligt, ser du. Jaha, okej, det är klart att det är det liksom, tänker jag. Så, vad kostar det då? Ja,
men jag tycker alltid att de tvingar en fram också att fråga frågan. Är det något du kan göra? Eller, alltså, att de säger till sig själva så här, men det här kan jag fixa åt dig, vet du. Det är 2 500. Utan de lämnar en med liksom möjligheten att det här gör du väl själv.
Ja.
Och så måste man då förnedra sig ytterligare genom att fråga, kan du fixa det här? Eller så, vad kostar det? Och hur lång tid tar det?
Liksom? Ska vi göra det nu?
Eller exakt, liksom, har du en toa i bilen? Eller?
Alltså, det finns ju som kostar 3 500 i alla fall att köpa en ny toastor. Och att han kunde hämta den på en gång då. Och så kom hon tillbaka och installerade den. Men det är någonting med det här med att bli Alltså totalt handfallen. Och jag vet inte om, om jag ska tillåta mig att... Antingen läser man ju på så att man blir verkligen händig. För det är ju oftast just det här som du sa med bilmekaniker. Händiga situationer. Ja. Man ska dra el eller man ska... Något med rör eller bilen. Eller jag har inte en bil i och för sig. Och jag är ju askast med min cykel också. Liksom så här. det är bara slant upp. Då kan jag säga att det kostar vad som helst. Jag fick ju punka på cykeln idag också. Och då var jag tvungen att lämna in den. Ja, över 300 så här. Ja, det är väl rimligt, för jag kan inte göra det här.
Exakt. Och samtidigt det man kan vända på är att det är normalt sett så jävla värt att betala någon för att göra det.
Alltså, ja, det är det ju.
Men fan vad jag är en sån som egentligen kanske hade trivts med att kunna det. Men varje gång jag lägger bort någonting så känner jag mig så jävla lättad.
Ja, men jag i toafallet är ju det. Men att laga punkan, då hade det gått liksom så här...
Ja, det är väl...
Alltså, gå till Claes Olsson, köpt en ny slang, bara slängt in den där skiten, betalt så här 100 spänn max liksom. Och jag kan väl kanske laga en punka, men...
Ja, men för det är väl... Alltså, framhjulet är ju lätt. Bakhjulet är lite...
Det är bakhjulet.
Exakt, så framhjulet, det måste man fan byta själv. Åtminstone ge sig på det.
Men jag funderar lite på då att... Antingen liksom sagt att läsa på och lära mig allt det här och liksom kunna ifrågasätta honom och bli så här, men den där gula biten, den är ju bara att sätta dit. Alltså att jag komma till stadiet, då kanske inte ens behöver ringa rörmokare. Jag åker till Bauhaus och köper en ny toa, köper en silikon och smackar på skiten och sätter mig och skiter igen. Eller så bara låter jag mig bli blåst för resten av livet.
Ja, men jag tycker att det ändå finns, för det första så är det ju liksom... Man kan givetvis försöka läsa på så pass mycket att man kan känna sig oblåst. Och det kan räcka med att man tar in liksom offert eller liknande på att så här, du, jag ska byta toa.
Men de har inte tid med att ha toa.
Nej, jag vet, men visst är det så.
Jag har inte tid att komma i fyra hantverkare här, så kolla, jag vill bara gå på toa.
Ja, men man kan ringa någon annan rörmokare och fråga helt enkelt att... Är det rimligt att det kostar 3 500 att byta toastol liksom? Mm. Ja, jo, men vi brukar ta... Alltså så här, alltså, då kan man åtminstone kontrollera uppgifterna. Sen så kan man ju börja skita i hur han tekniskt löser det. Jaha, är det sånt där inte våtrumssilikon du använder på? Alltså...
Ja, man hänger lite över axeln på honom hela tiden.
Ja, men alltså,
man känner det här landstrippen av hår lite mot knät när man står.
Exakt. Så att jag som liksom nu är liksom husägare på ett sånt sätt försöker givetvis sätta mig in lite i så att det är klart att det är bra att kunna så här byta toalettstol om det skulle det. Att, men samtidigt varje gång som det sker så trivs jag så bra med att leja bort det. Att jag spelar gärna den här lite dumma. För du vet, alla hantverkare som kommer hem då, de tycker ju, när jag förklarar då vem jag är, de stirrar ju typiserar ju mig lika mycket som jag gör dem. Så för dem, i deras ögon är jag bara en sån där datanisse som inte kan någonting. Och det, jag köper det. Då spelar jag hellre på den rollen och säger så här, du vet, jag kan ingenting om det här. Jag går och skiter och det är allt jag kan.
Det är allt jag kan om toa. Men det var lite det jag menar att med tillåtelse bli blåst är att man gör ju folks dagar då.
Ja.
Alltså han älskar ju det här att stå och berätta för mig. Ha huvudet på sni och med sina
snälla
ögon.
Han är lite hjälte liksom. Ja. Det är hans arena. Det är klart han får äga det här ögonblicket liksom.
Han gör ju min dag. Då kan ju jag erbjuda honom att göra hans dag genom att låta honom. Genom
hylla att honom liksom. Vad gör han till hjälte liksom?
Inte kunna ett skit om det här.
Ja, så länge man gör det. För att det finns ju olika då roller man kan spela. Man kan ju vara den här lite mer rolig. Alltså så här att man kan göra hans dag. Man behöver inte stå som en bimbo och liksom då, för att jag kan tänka mig att det finns en annan liksom då quasi-ingenjör på något sätt som då vill kunna. Hade du googlat på och stått och frågat så här, ja, men nu ser jag att du kommer med en ny gul plastbit. Jag har ju faktiskt en intakt här. Kan du inte ta tillbaka den där? Då blir man ju istället en jävla fittkund som då så här, återanvänd bultarna så slipper jag betala för dem, du vet så här, eller någonting. Att då måste man, lejer man honom så måste man låta honom liksom göra det vettigt. Och då får man bara betala den här skiten för att man är dum helt enkelt.
Han hade en grej som jag störde mig extremt mycket på dock, som jag kom på här, som jag gjorde att jag inte ville göra hans dag. Det var att han, när han undrade någonting, så började han alltid med att säga så här: en fråga. Har du en disktrasa? En fråga. Har du glasvatten?
Det är jävligt irriterande.
En fråga. Har du dammsugare? Ja. Det är fruktansvärt störigt. Fråga bara. Det är lika dumt som att säga, vad hände?
Ja, det är fan ännu dummare. För att liksom det, Du behöver ju verkligen inte försko.
Det finns ju något i språket som gör att man vet att det är en fråga. Ja, okay. Man behöver inte liksom poängtera att det
du, är... har du en disktrasa för det blir lite kladdigt här?
Ja.
Det behöver liksom inte varsko så mycket om att det är en fråga. Liksom att,
det är tydligt med frågor.
Ja, det är faktiskt ofta väldigt tydligt. Jag kan i slutskedet så här ta upp några saker som jag... Eller framförallt en sak som jag stömer, jag vet inte om jag stömer, men jag tycker att det är lite fascinerande när jag går genom flyg, när man är i flygsäkerheten, när man du vet, lägger upp sin väska på bandet, man måste klä av sig allt jävla skit.
Liksom. Flög du i Danmark också nu eller?
Ja.
Fan vad onödigt.
Ja, fast alltså, hur tycker du att jag skulle ta mig dit?
Vi tar båten.
Nej, men det tar ju för fan halva dagen.
Sitta och spela lite i Jack Vegas.
Ja, nej men det är klart. Nej, det är
ta en levpasta i macka.
Då får jag åka till Fredrikshamn med typ 3 timmars båt eller något sånt. Och så tar det fan 2 timmar ner till Århus eller något med bil. Alltså, det är hela dagen som har gått då till.
Gå vidare.
Ja, så visst miljömässigt. Och, men nej, jag flög. Det tog 35 minuter. Det är en jävla skillnad. Men när man är där, så jag tycker, för det första tror jag varit inne på det här med att det är så jävla dålig servicekänsla på en flygplats just när det är sådana. De vid gaten, de är en jävla dålig servicekänsla. Och de som är i säkerheten, de har sån jävla irriterande, övertydlig förmyndarroll. Mm. Alltså de står där och liksom verkligen man känner att de är höga på sin makt när de vet att de kan be mig ta med skorna och be mig. Alltså jag tycker att det är snudd på kränkande när de liksom bara då säger nej, tillbaks liksom, ta av det bältet, ta av det skorna, ta av det. Alltså de bara liksom skickar på en och du kan inte säga emot någonting heller. För att, skulle du säga någonting, då är du liksom, första kommentaret så stiger du liksom i klass, i terroristklass liksom. Mm. Oh, nu blev han direkt klass 2 här. Mm. Han tar inte av sig bältet. Där, vakt, kom hit, vakt, så här, liksom, man kan bli inkallad i ett jävla rum för att man säger så här, nej, men de här skorna brukar funka.
Då brukar vad något som händer nu, det här har vi pratat om, vad händer något nu den här gången?
Ja, jag bara liksom började hata över det här nu, jag vet inte ens det jag skulle säga, men det är störigt när man går igenom säkerheten. Men det som är intressant är, när jag går igenom den här liksom, du vet, magnetramen som får det att pipa, så kan jag inte gå igenom utan att liksom tänka på jättetydligt hur jag går. Alltså hur jag står. Alltså, för det första så går jag liksom ut med armarna lite grann. Som en pingvin liksom. Och jag har försökt att träna på det här nu. De senaste liksom 10-20 gångerna jag går igenom det här. Så försöker jag göra det så casual som möjligt. Som att liksom. Ja men här. Jag går, jag går inte genom en säkerhet. Jag går som att liksom. Vad fan jag ska hämta en kopp kaffe här borta liksom.
Men man går lite nervöst.
Lite nervöst, lite stelt och ut med armarna som att liksom, oh, den här magnetmaskinen funkar säkert 3 gånger bättre bara för att jag sträcker ut armarna. Alltså det är helt det är helt ologiskt att jag överhuvudtaget gör någonting. Den där jävla magnetskiten, den mäter ju vad jag har på mig. Det spelar ingen roll hur jag tar mig igenom den.
Går man inte lite kortare steg också?
Lite kortare steg, ut med armarna. Lite onödigt rak i ryggen. Som att liksom, jag måste gå. Hela min kropp måste
i en linje.
Ja, det skulle man nästan göra.
Man lägger sig att åla igenom
det. Ja, men då, man går som att det är en linje. Att jag måste gå som en front som rör sig igenom. Ja. Liksom. Och jag kan inte sluta tänka på att det är lite bizarrt när man går igenom hur...
Jag tänker att du ska liksom avväpna den situationen genom att hoppa upp och ta tag i den och svinga den.
Ja, fan, då är det så. När man då har på och tjafsat med bältet och skorna, då kommer ju vakten på
höga, riktigt. Höga knän.
Ja, men vad ska man göra? För att liksom, det är klart, nu på senare har jag försökt gå igenom, så då försöker jag liksom... Då fixerar jag armarna, du vet, så här, i kors. Jag har armarna i kors. Som att då kan jag inte göra den här pingvinrörelsen med händerna. Mm. För jag vet inte, jag kan inte gå. Skulle jag
men
gå?
Men att ha armarna i kors är ju också en trygghet. Då skyddar man ju sig lite, det är lite spänt också.
Ja, exakt. Så att jag kan inte gå. Jag känner mig som Super Mario. Om jag går som med liksom armarna som att jag ska gå, då känner jag som att jag är ute och går med stavar. Eller som när Super Mario hoppar i Super Mario 1. Ja, liksom, så. Så sträcker han på armen. Jag liksom sträcker onödigt mycket. Det känns som att jag motionerar igenom den här
säkerhetsramen. Bara en praktik som Super Mario är att han är jävligt konstigt. Han går extremt konstigt. Han har ju kroppen framåt och huvudet åt sidan, va?
Nej, har han det? Ser man honom inte i profil?
Nej, man ser hans bröst. Man ser väl hängslarna.
Ja, det gör man kanske. Men då har han ju inte kroppen framåt, då har han ju kroppen åt sidan.
Liksom. Nej, men man ska ju bara hängs, båda hängsel, ja. Tänker jag.
Ja, det, jag vet inte. Det är fan värt att kolla upp här. Ja, gör en snabb googling här. Ja, nu är det ju supermoderna bilder.
Ja, jo, men det är det. Han står ju med kroppen. Han står ju...
Ja, med hela kroppen vänd mot dig liksom. Och så, fast huvudet är vridet i riktningen han ska gå.
Ja.
Sen ser jag inte. Jag tror att det är någon form av animation. För att så fort du börjar gå så vrider han på kroppen igen framåt liksom. Och i riktningen han går. Så det är först när man slutar gå, då ställer han sig rakt mot dig som spelare. Och så fort man börjar gå, då vänder han kroppen i riktningen och mot vart han är på väg.
Skitsamma. Hur ska man gå, då?
Ja, men givetvis ska man försöka gå så naturligt och casual som möjligt. Men jag inser bara att det är omöjligt. För att man blir så där himla liksom...
Tänk, men det finns en situation du kan tänka på när du ska gå normalt. Alltså när går det som mest normalt? Är det typ när du går och hämtar mjölk i kylen?
Ja, men jag tänker mig för att liksom, det som är onaturligt är ju att ha det tempot som man har om man är på väg någonstans. Mm. Alltså... Om man går på trottoaren någonstans så är man ju på väg. Och då har man ju ändå ett relativt högt tempo. Om jag skulle liksom börja accelerera och verkligen liksom... Se, för att man tar ju några steg, det är ju allt man gör. Jag hinner ju liksom inte in upp i en promenad.
Jag brukar nästan så här, titta mig nästan lite runt omkring också. Där.
Ja.
Var det här? Gick jag rätt nu?
Exakt, lite flanerar igenom. Ja. Liksom. Ja, men det är väl lite så jag tycker man kan göra det i så fall. Att man... Du vet, visslar nästan så här. Och sen tar man lite onödigt långa steg framåt. Fast med lite bakåtlutande stil. Som att man, du vet, snurrar en nyckelknippa i handen också. Så här.
Ja, just det. Så man inte får med sig för att då går piper det.
Ja, exakt. Nej, det får man absolut inte ha. Så liksom man...
Imaginär är det nyckelknippa.
Ja.
I en kedja.
Ja, en kedja. Och så struttar man igenom där som att liksom, oh, vad livet leker. För man tittar ju också givetvis på den här säkerhetsmänniskan som kollar på ramen. För man vill ju få bekräftat att...
Gjorde jag det här bra?
Ja, blev det godkänt liksom.
Ja.
Samtidigt som man givetvis får jävligt tydlig feedback. För att lyckas man inte så piper det som fan.
Ja.
Så man ska ju gå med självsäkerheten. Att här går jag igenom och jag är på väg mot min väska. Jag skiter fullständigt i dig som jobbar här. För att jag hör ju om det piper. Och då tittar jag på henne.
Mm.
Oj, nu pep det här var konstigt. Så att, ja, nej, nästa gång blir det till att flanera och inte titta på människan i fråga.
Gå som Super Mario. Innan vi slutar för den här gången så ska jag bara en liten kort historia till dig. Jag var på ICA häromdagen och skulle handla såklart. Och så går man här mellan alla hyllor och så man viker in mellan, i en ny avdelning så att säga. Du vet, det är alltid uppdelat med toa, grejer och där, eller konserver och så vidare. Alla vet väl en ICA
butik. Det känns som att du matar info var... här som jag tror kan kännas överflödig. Jag var på ICA för att handla och där finns det hyllor och så.
Jag kanske inte var tydlig när man viker in i en ny allé, skulle jag säga. Det var lite så rörigt. Skitsamma.
Ja,
jag gick in i en ny gång där så mötte jag en granne. Och då var det bara, man är lite stressad, man måste behandla lite små saker. Man orkar inte stå och småsnacka på ICA. Det känns så här.
Nej.
Ja, vi vill bara hem.
Ja.
Så det var bara så här, hej hej. Det var en överenskommelse att det här gör vi fort. Hej hej liksom. Ja, hej hej. Så går man vidare. Och så redde vi ut allting och så gick vi mot kassan. Och när jag kom till kassan, då visade han stå framför mig i kassan också.
Ja, det är obehagligt alltså. Fan,
så det var ytterligare ett moment där. Så här, ja, hej. Det var kul att vi är här igen liksom.
Och då har man kanske till och med förbrukat det vanliga stoffet som man har att prata om.
Ja,
där borta vid gången. Alltså då är det så här, ja, he. Och det är ju tömt nu egentligen kanske på...
Men han var ganska snabb på att rota ihop sina grejer och pinna iväg ut ur ICA.
Ja.
Och jag hade väl lite mer grejer så jag var lite efter. Men sen när jag började närma mig hemma liksom, så såg jag ju honom såklart. Jag tog in på honom, han gick så jävla sakta.
Han flanerade liksom, han körde säkerhetsgången på
den perfekta säkerhetskontrollen.
Kanske så man ska gå som att man har en ICA-kasse också liksom,
ja.
Bara ut
och... Man ska gå som att man har en purjolök i en påse. Jag tycker för övrigt att det är härligt när man ser en påse när en purjolök sticker upp. Det tyder på att man har tänkt till vad man ska laga för mat.
Ja, det, och att Alltså, det är lite skönt, det är lite husligt och sådär, mys. Det andas lite fredagsmys på något sätt.
Liksom. Ja, och anledningen till att jag tycker det, med ett parentes här, men det var att jag såg en snubbe, det var när jag precis flyttade hemifrån, och han var väl kanske i den åldern vi är nu, alltså närmare 30. Och han hade en papperspåse, och man såg att den var överfull, och jag visste att han var singel, liksom, för han bodde i samma hus, och han var själv, och man läste på dörrar, och man såg att han var själv. Och så fick jag bara den känslan av att han såg så jävla glad ut också när han hälsade och hade den där påsen med purjolöken som stack upp då ur papperspåsen. Och jag fick bara en känsla av att han har dejt ikväll.
Exakt.
Och han ska laga en härlig middag och han har valt att ha purjolök i.
Ja.
Och det är något visst med det för mig. Men purjolök är något annat nu för mig. Det är inte bara purjolök. Jag tycker purjolök är lite lyxigt. Det är annars kärlek nu.
Det är bra.
Du ser, jag var trött på gul lök.
Ja, fast fy fan vad bra det är med gul lök ändå, alltså.
Ja, jag använder sällan gul lök,
alltså. Ja, det är så jävla bra. Jag tycker det är så jävla fint, för det är så jävla billigt också.
Men är det någon som vet det? För man gråter där. Det tycker jag man borde ta reda på att ställa det i vattnet, alltså. Vad fan, ja. Gråter? Man tjuter ju som ett as.
Ja, men det, då kommer ju amatörer. Det är ju klart att det måste ha liksom en jävla gas eller något som kommer in och stör ögat.
Vad är det för gas?
Ja, det är väl det då, att man kan ta reda på vilka molekyler det är som frigörs.
Det vet väl folk såklart också om.
Ja,
jag har ingen aning. Skitsamma. Jag gick då i fatt den här snubben som inte hade en purjolök i påsen. Och så precis när vi kom till dörren, då är jag i fatt honom liksom. Så då sa jag så här, ja, trevligt, något sånt här. Och så gick vi upp, och ofta säger så att man må hiss. I våra trapphus är det bara en person som kan åka hiss. Kommer man samtidigt som en annan så tar nästan alltid den andra trappen.
Ja.
Men jag bor ju högst upp, så här, fuck it. Jag tänker inte, jag har en massa mat och grejer. Jag åker hiss liksom. Så jag gick in i hissen efter honom. Och sen så ställdes, jag gick in före honom, för jag skulle av efter honom, så ska jag säga. Så står han med ryggen mot mig, och så står han där och så känner man att han tvekar. Ska han säga någonting eller inte? Och till slut då så vänder han sig lite halvt om. En Super Mario-vändning.
Ja, just det. När han har slutat gå så vänder han sig automatiskt.
Ja, precis. Och när hissen är på väg upp och så säger han så här: ha, trivs ni i lägenheten då?
Fy fan.
Och då har jag ett val där och då.
Ja, vilken jävla dålig fråga att ställa.
Ja, men det är också den är också extremt dålig just nu.
Ja.
Alltså det är sämsta frågan han kan, alltså för hans del. Han förväntar sig inte alls svaret han får.
Nej, och visst, han ställer en stängd fråga. Så du kan ju svara väldigt kort. Men det upplevs ju nästan psykopatmässigt av dig att bara fråga så här. Så om du svarar så här, nej.
No, eller bara svara ja.
Exakt, alltså bara svara där, ja eller nej. Så är det så här. Aha,
alltså, ja, men jag är ju så den naturen också, att jag säger allting nu till alla. Jag berättade till och med för rörmokaren att jag skulle skilja mig liksom.
Det blir en bra.
Han hade också separerat tydligen.
Ja. Medmänniskor liksom.
Det går över, sa han. I alla fall, så då sa jag det här. Nej, vi ska faktiskt flytta faktiskt, så jag tänkte, ja, men då kanske han, ja, bara lämnat det. Men det är klart att han inte gjorde det. Ja, till större såklart då. Och jag kände ju liksom så här, fortsätter jag på det här nu så det blir en obekväm situation för mig. Alltså redan där att liksom två grannar står i hissen, det hör ju inte alls till för oss här.
Nej.
Och att vi inte har någonting kvar att prata om. Vi börjar prata om det finns lägenhet eller inte. Och så får jag frågan, ska vi flytta till något större?
Ja, exakt.
Så jag sa ju bara, nej, vi ska faktiskt separera. Aj fan då. Och jag tyckte så synd om honom då. Att jag sa det. Jag ångrar lite att jag var så.
Ja.
Att jag sa det här. Att jag försatte min granne i en sån situation genom att säga som det var. Det hade ju räckt för mig att säga bara så här. Ja, det ska vi. Alltså, det är så onödigt.
Ja,
han var ju obekväm.
Ja, han vinner.
Eller ska man göra
han vinner ju på det egentligen. Men ja, jag vet inte. Jag känner mig kluven för hur man ska hantera det där.
Du tycker att jag kunde göra honom obekväm?
Ja, det är sanningen. Jag tycker att sanningen ofta borde få mer plats än vad den kanske får.
Ja, instinktivt tyckte jag det också. Liksom, att så här, att det, jag säger det här. Liksom, det, jag skäms inte för det. Eller delvis gör jag det. Men jag skäms inte för att det är som det är.
Nej, och det rimmar väl lite med det här som vi sa i något avsnitt sen. Att liksom, mer åt alla. Alltså, det ska vara högt och lågt. Liksom.
Ja. Men som tur var så skulle han bara två våningar, så han fick ju gå av ganska snabbt. Jag kan tänka mig vad han sa till sin fru där, så här, jävlar vad spänt det var till hissen. Så Engström på översmålen, Stine Seppa.
Hanna, du hade ingen purjolök i din påse.
Och med det kanske vi tar oss och avslutar avsnitt 26.
Ja, jag kan bara som en passus här då i så fall slänga in att när man skalar eller skär lök frigörs det vissa enzymer i löken, så kallade alinaser. Dessa alinaser reagerar med svavelhaltiga aminosyror i löken och bildar ämnet synpropantial S-oxid. Och det är alltså den substansen som framkallar tårar i ögonen på den som hanterar löken.
Bara den som hanterar löken, inte ens
de bredvid. Nej, det tror jag. Det är den som hanterar löken. Så att där man verkar väl immun mot det här ämnet om man inte hanterar löken.
Man får göra klart med löken innan. Alltså, nu är det jag som kommer hantera den här och inte alltså Emil här bredvid. Utan det är jag som kommer hantera löken, så att det inte behöver påverka honom.
Exakt. Så gillar jag, i sådana här texter som jag nu läser, så, som det, de går verkligen in på. Så här, när ämnet kommer i kontakt med ögats hornhinna skickas genast elektrokemiska signaler till hjärnan som ger tårkanalerna order att producera tårar. Alltså det är inte så här, då börjar man att gråta. Nej. Som det där är samma sak som. Utan det är bara så här att hjärnan ska blandas in där att skicka order om att producera tårar.
Är det Wikipedia?
Nej, det här är faktiskt illustrerad vetenskap. Okay. Det är en helt naturlig reaktion när ögat utsätts för ett irriterande ämne. Vanligtvis svider det värst alldeles i början. Det beror på att synpropantial S-oxid uppnår sin maximala koncentration efter cirka 30 sekunder. Varefter denna gradvis avtar.
Och med det avslutar vi.
Med det avslutar vi denna avsnitt 26.
Och får passa på att önska glad midsommar också.
Ja, detsamma. Och till alla andra ute i världen.
Ha det så himla bra.
Hej!
Hej!
Sommar, sommar och sol, havet och vinden och doft av kapitol. Sommar, sommar och sol, en himmel så blå som viol. På morgon när jag vaknar, drar upp min rullgardin, och kanske regnet bara öser ner. Men då blundar jag och nynnar på en liten melodi som handlar om det bästa jag vet. Sommar, sommar och sol, havet och vinden och doftar kaffekor. Sommar, sommar och sol, en himmel så blå som i jord. När livet blir för tråkigt och dagen blir för grå, då tar jag till ett eget litet knep och en fånig liten ramsa som jag hittar på, som handlar om det bästa vi vet.